Hej kära församling. Lotta heter jag för er som inte känner mig och är pastor och föreståndare här i församlingen. Det är lite speciellt för mig idag att stå här uppe. Ni som är med i församlingen vet kanske att jag begravde min pappa här för 2 veckor sedan ungefär. Så jag har varit i en bubbla nästan 3 veckor uppe i Norrland. Som blir ju lite speciell när man samlas som familj och är mitt i allt stök där. Och sen komma tillbaka och ställa om till vardag och predika igen. Men det känns gott. Och i veckan så har jag tagit till ett pastorshack som jag lärde mig av min tidigare pastor. När det blir mycket i livet, om något annat händer och du ska predika på söndag, ta en du redan har skrivit. Så jag kommer ta en favorit i repris. Favorit, men en som jag hållit tidigare. Jag tror inte ni kommer ihåg den. Om ni kommer ihåg den och lyckas pricka när jag höll den, då blir jag imponerad. Så kan jag säga. Jag har ändrat inledning och lite avslutning. Men annars lagt tid och kraft på att komma lite mer balans för mig själv. Och komma i ordning med planering och sånt som behöver göras i församlingen. Men under hösten så har vi tänkt att vi ska följa ett tema som vi kallar för att vara budbärare. Så under veckorna fram till advent ungefär så kommer vi prata om det på lite olika sätt. Vad det kan innebära och se ut. Förra veckan så talade jag bland annat Elinor Gustafsson som var här om att bära bud om fred. Och idag så har jag tänkt att vi ska gå till Johannes evangeliets 20 kapitel. Så det kan du slå upp om du har med dig en bibel. Alla evangelier har ju något form av sändning i slutet av de skrifterna. Den så kallade missionsbefallningen i Matteus är ju kanske den som är mest känd. Men Jesus sändningsord i Johannes, det är min favorit. Så vi ska gå till den idag. Och innan det här stycket vi strax ska läsa så har författaren Johannes berättat om hur graven där Jesus begravts har hittats tom. Och Jesus tidigare under dagen har visat sig för Maria från Magdala. Och här så får vi nu läsa om hur Jesus visar sig för resten av lärjungarna då. Efter sin uppståndelse från de döda. Så Johannes kapitel 20 vers 19 framåt. Där står det. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem, frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen, frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan andades han på dem och sade, ta emot helig ande. Och vi stannar där. Så första jag vill att vi ska notera i de här verserna, det är Jesu fantastiska hälsning. Frid åt er alla. Lärjungarna, de var rädda. De var förvirrade efter de senaste dagarnas händelser. Saker hade hänt som hade skakat om dem rejält. Deras tillvaro hade liksom vänts upp och ner. Det Jesus hade dött. Även om Jesus hade förutsagt det så hade de inte riktigt fattat det. Det var som att det kom som en chock. Men mitt i deras förvirring och lite oro så visar sig den uppståndne Jesus och hälsar dem med frid. Frid åt er alla. Jag tycker det är en väldigt trösterik hälsning. En hälsning som vi alla behöver få höra då och då. När vi befinner oss i situationer där vi känner oss oroliga och förvirrade över vad som händer i livet. Den uppståndne Jesus som har besegrat döden och öppnat upp för nya möjligheter. Han visar sig närvarande och ger av sin frid. Fridshälsningen var ju på ett sätt en vanlig hälsningsfras på den här tiden. Men man kan också se att det är en form av uppföljning av Jesu löfte som han gav i sitt avskedstal tidigare i Johannes evangeliet. Jesus förbereder lärjungarna inför att han fysiskt inte kommer att vara kvar hos dem länge till, så lovar han att han inte ska lämna dem ensamma, utan sända den heliga anden som en hjälpare. Och så säger han så här i Johannes 14, vers 27. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Så känn ingen oro och tappa inte modet. Det är ju inte alltid att vi känner oss fridfulla, eller hur? Och det är nog lite mycket begärt av oss människor att vi aldrig ska tillåta oss själva att känna oro. I olika grad så är det ju vår erfarenhet som människor, som människa genom olika säsonger i livet. Men in i det som kan kännas oroväckande och förvirrat, så tror jag också att vi kan få ta emot Jesu hälsning. Jag ska inte lämna er ensamma. Min frid ger jag er. Så känn ingen oro. Tappa inte modet. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesus Kristus, han som faktiskt själv bär er. Han som av Jesaja kallas för en smärtornas man, förtrogen med lidande. Han vill verka i våra liv och i situationer så att frid får bli den bestående eftersmaken. Jesus vänder Gud sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid. Efter sin fridshälsning då, så sände Jesus lärjungarna med orden: som Fadern har sänt mig, sände jag er. Och det är ord som inte bara gäller de lärjungarna som fanns i det rummet, utan som gäller även oss idag som följer Jesus. Vi är sända av honom. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Jesus sändes till världen av Gud Fadern. Jag vet inte om ni vet det här med mission, ordet som vi använder lite då och då. Det är ett latinskt ord som betyder just sändning. Och mission, det är något som börjar med Gud. Han är initiativtagaren. I Bibelns berättelse så beskrivs det hur Gud satte igång en räddningsmission. Egentligen direkt efter att syndafallet var ett faktum. Alltså syndafallet som beskrivs som den händelse som liksom öppnade upp för att det destruktiva som vi alla upplever i tillvaron då och då, vars konsekvenser innebar en form av brustenhet i alla relationer. Både i relationen till Gud, men även människor emellan och med skapelsen i övrigt. Men redan i början av Gamla testamentet, egentligen nästan direkt efter att syndafallet är faktum, så beskrivs Guds mission. Alltså hans projekt att ställa saker och ting till rätta igen. Han överger inte sin skapelse, utan arbetar för att motverka syndafallets konsekvenser och upprätta frid. Och sändningen av Jesus till världen är ju del av den här räddningsmissionen som egentligen sattes igång i början. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Eller som Jesus hälsar sina lärjungar: frid åt er alla. Gud arbetar för att återställa frid och helhet i tillvaron och i alla relationer som olika grad präglas av brustenhet. Så mission är alltså inte något som börjar egentligen när Jesus sänder sina lärjungar efter uppståndelsen, utan det börjar långt tidigare. Och det finns som ett språk, alltså ett stråk genom hela historien och Bibelns berättelse. Guds kärlek verkar för att återställa frid och fred och helhet. Så när vi i kyrkan talar om missionsuppdraget, så tänker jag att det är nyttigt att poängtera att det i grunden faktiskt inte är vår mission, inte kyrkans mission, utan det är Gud själv som är initiativtagaren och den som aktivt verkar. Jag ska snarare säga att det är Guds mission, Det är Guds räddningsaktion som vi inbjuds och sänds ut för att delta i. Och vad innebär detta? Ja, men det är så, kan man lyfta fram att Gud, han verkar faktiskt direkt i världen. Gud är verksam, han är redan verksam i människors liv och på platser dit kyrkan kanske inte har gått än. Vi kan utgå ifrån det, även om vi kanske inte ser exakt hur, på vilket sätt Gud verkar. För Gud, han älskar människor. Och Gud, han lockar och vill dra människor in i sin frid med sin kärlek. Och folk har andliga erfarenheter. Det finns många som har drömmar från Gud. Och vi kan lita på och utgå från att Gud ofta är redan där och verkar innan vi kanske kommer oss ut ur dörren. Och Gud, han har satt igång en vacker missionsberättelse av räddning och upprättelse och försoning. En mission som också kommer att fullbordas tidens slut. Och i grunden hänger det inte faktiskt på oss. Gud är liksom inte begränsad till kyrkan så att han behöver kyrkan för att fullborda det han har satt igång. Men Gud inbjuder sin församling att vara med i det som han gör. Och Gud har liksom valt att primärt använda sig av församlingen för att föra den här missionen framåt. Det är en fantastisk inbjudan att få delta i det här stora och vackra som Gud håller på att göra i världen. Vi inbjuds att haka på det som Gud redan gör. I alla fall jag tycker att det finns en, liksom, en vila i det perspektivet. Att uppdraget som vi sänds på, det är att få delta i det som Gud redan gör. Och ytterst sett så hänger det inte på oss. Även om vi sänds och inbjuds att vara med. Så Guds mission som sattes igång direkt efter syndafallets faktum fortsatte alltså med att fadern sände Jesus till världen. Och Guds mission fortsätter sedan med att Jesus i sin tur sänder ut lärjungarna för att delta i den här rörelsen som verkar för att upprätta frid och fred och helhet. Och i Johannes evangeliets sändningstal då, så säger Jesus: som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och det där lilla ordet som har missionsteologer grottat sig in i. För det hintar ju om att Jesus sände sina lärjungar på liknande sätt som han själv blev sänd. Alltså kan man precis som Miriam peka på att församlingen är tänkt att vara Kristi kropp. Som deltar i missionen där Jesu liv på ett sätt kan tjäna som modell för hur församlingen är tänkt att delta i den här missionen. Och det finns väldigt mycket som man kan säga här. Det finns många organ som Miriam har lyft fram. Men jag tänkte lyfta en sak då som jag tänker när jag tänker på Jesu liv som präglade hans mission på jorden. Och det var att Jesus sändes som Guds älskade son. Han var smord och utrustad med den helige anden. Innan Jesus började sin offentliga tjänst här på jorden, innan han alltså började predika om Guds rike, han började hela och ja, allt det där härliga som han gjorde, så döptes han ju faktiskt av Johannes döparen i Jordanfloden. Och vi kan läsa om det här bland annat i Matteus 3 kapitel, vers 16-17. Då står det så här: att när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: detta är min älskade son, han är min utvalde. Så vad händer i den här texten? Man kan säga att Gud, fadern, han bekräftar ju Jesus i sin identitet som älskad son och som hans utvalde. Och Jesus, han blir smord med helig ande. Han blir smord och utrustad för det uppdrag som fadern har sänt honom att utföra. Och det här sker alltså innan Jesus börjar sin offentliga tjänst, innan han börjar undervisa och göra tecken och under. Så blir han bekräftad som älskad av Gud och han blir utrustad med den heliga ande. Jesus sändes till världen som Guds älskade son. Som fadern har sänt Jesus så har vi blivit sända. Och det är klart att Jesus är ju Guds son på ett speciellt sätt. Sonen med stort S kanske man kan säga. Men även vi har ju blivit adopterade som Guds älskade barn. Och jag tror att om Gud skulle presentera oss för världen skulle han nog också säga: detta är min älskade son, detta är min älskade dotter. Jag tror att det är så han ser på oss och det är så vi är sända till världen som älskade barn. Och jag tror att det finns en nyckel här. Att precis som Jesus också liksom börjar med att ta emot Guds bekräftande kärlek. Vi älskar alltid för att Gud har älskat oss. Och det vi har fått som gåva ger vi vidare som gåva. Jag tänker att världen är rätt så undernärd på kärlek. Och det är lite svårt att ge vidare något som man själv inte har tagit emot. Så jag tror att vi behöver bli bra på att ta emot Guds kärlek och leva som de älskade barn vi är. Men jag tror att det också kan finnas ett nära samband mellan att ta emot Guds kärlek och ta emot Guds ande. Gud är kärlek. Och i Romarbrevet 5:5 så står det så här: att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. I teologins värld, om man kan kalla den en värld, så håller man ju fast vid att Jesus är Gud. Men även att han faktiskt blir människa fullt ut när han föds i Betlehem. I inledningen till sitt evangelium så beskriver ju Johannes Jesus som ordet. Och han skriver ju den stora bekännelsen att ordet var Gud. Och sedan att ordet blev människa och bodde bland oss. Och det är liksom en viktig lära det här att Jesus var både fullt ut Gud och fullt ut människa. Och det här med att Jesus var fullt ut människa, det innebär ju bland annat att han som människa också var beroende av den helige ande för att utföra ett uppdrag som fadern hade sänt honom på. När Jesus blir döpt så blir han ju smord och utrustad för uppdraget. Och utan den smörjelsen så hade ju inte Jesus kunnat göra det han gjorde som människa. För han var ju fullt ut människa. Jag tänker då att även vi som människor är ju beroende av den helige ande för att kunna delta i det här uppdraget Gud sänder oss på. Och Johannes sändes tal då, efter Jesu fridshälsning och sändningsord, så andas han ju på lärjungarna med orden: ta emot helig ande. Om lärjungarna ska kunna sändas så som fadern sände Jesus, om de ska kunna utföra det uppdrag som Jesus ger, så behöver de den helige anden. Utan anden, ingen vind i segeln för missionen. Anden är den smörjelse som Jesus ger sin församling för att de ska kunna vara Kristi kropp i världen och fortsätta hans verk. Samma smörjelse, också samma andelse som fyllde Jesus när han gick omkring på jorden, den är ju också tillgänglig för oss idag. Och det är en svindlande tanke, tänker jag. I Johannes 15 och 16 så säger Jesus: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Gud har utvalt oss. Jag tänker också det är en rätt så svindlande tanke. Tänk att Gud vänligare att använda oss för att på olika sätt utföra och föra vidare den här dyrbara och högt värderade liksom räddningsmission som han har satt igång i världen. Tänk ändå vilken värdighet, tänker jag, att Gud ger församlingen i och med detta. Trots alla våra brister och emellanåt rätt så grova felsteg. Det är också väldigt vackert och stort. Och har Gud i sin vishet och kärlek valt att göra så att liksom primärt använda sig av församlingen för att föra sin mission framåt i världen. Då tänker jag också att vi kan vila i och lita på att vi också kan delta i det här uppdraget med den helige andes kraft och hjälp. Vi kan få vara med och bidra och visa på Guds kärlek i ord och handling och förmedla hopp i en orolig tid, även om vi inte gör det perfekt. Jag tror att det finns någonting helande och friskt i att ännu mer upptäcka att vi är utvalda och sända till den här världen för att på olika sätt vittna om Jesus i ord och handling. Det är liksom en del av vår identitet som församling. Och jag tror att vi mår bra av att haka på det som Gud gör och vill göra i den här världen. Vi mår bra att få lyfta blicken också från oss själva och den här inkröktheten som ofta blir i våra liv. Att lyfta blicken utåt och hjälpa andra utan att ignorera våra egna behov. Exakt. Men den här hjälpen vi kan ge till andra, den gör någonting gott med oss också. Och det här är ju för alla oss, tänker jag också, ska poängteras. Inte bara de människor som vi kanske mer skulle kalla evangelister, som har det väldigt naturligt på något sätt. Alla är vi sända av Jesus. Du och jag har ju som individer ett unikt nätverk och en unik erfarenhet av Gud. Och på vårt sätt och där vi är, så tänker jag att vi kan få bidra till att människor kan få smaka Guds kärlek. Du och jag är utsända, Guds utsända budbärare, till en arbetsplats eller den skola, den familj och de vänner och de sammanhang som vi finns i och rör oss i. Och det allra bästa då vi har för att kunna delta i Guds mission och vara budbärare som delar med oss av Jesu frihälsning, det är ju alltid den helige ande. Utan honom är det lönlöst, men med honom så är allt möjligt. Den helige ande är vår hjälpare och vår vän och den bästa gåvan vi har fått för att dela det här. Leva det här livet och dela med oss av Jesus. När vi tar emot Jesus och låter oss döpas till Kristus, så får vi denna gåva. Anden flyttar in i våra liv. Men det finns även en uppmaning att liksom kontinuerligt låta sig fyllas med mer av anden. I Efesierbrevet 5 så uppmanar Paulus församlingen: berusar inte med vin, utan låter uppfyllas av anden. Låter uppfyllas av anden. Jag vet inte hur ni känner, men jag kan ofta känna behovet av mer av anden i mitt liv. Av hans vishet, kraft och tröst och kärlek. Vi behöver mer av anden, Guds verk och gåvor i våra liv. Så jag skulle vilja avsluta den här predikan med att i all enkelhet be om mer av anden. Och vill du be med mig om mer av anden i ditt liv, så kan du också använda din kropp och bara vända handflatorna uppåt som en bön och en önskan om att mer av dig, helig ande, i mitt liv. Så ber vi avsluta. Fader, jag tackar dig för att du är en god far som ger goda gåvor till dem som ber dig om det. Och jag tackar dig för andens gåva. Tack Herre för att du vill ge av dig själv till oss. Och jag ber nu i all enkelhet: kom helige ande och fyll oss på nytt. Tack för att du ser oss var och en och vad vi behöver just nu. Du ser den som kanske på ett särskilt sätt behöver mer av din kraft och styrka. Den som behöver mer vishet i situationer som behöver navigeras på ett gott sätt. Kom, helige ande. Du ser den som sörjer. Kom med din tröst och nytt mod. Och du ser den som också längtar efter att få delta i din mission i den här världen. Jag ber, kom helige ande och fyll oss. Res oss upp och sänd oss ut. Ja, kom helige ande och fortsätt ditt verk den här stunden och fortsättningen av gudstjänsten. Amen.